Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Nu är det rätt så mycket tillbaks i de gamla julspåren, åtminstone för mig. Och den där frågan dyker upp titt som tätt. Vad ska vi ha till middag? Det finns de som hittar lösningar. Vad sägs om en vintage-lösning från gamla böcker? Trendig mat från 30, 40, 50 eller 80-talet?
Ann-Marie, sätter du på med ett förkläde?
Det hänger på stolen.
I det här fallet så är det ju ett köttbullsrecept som jag aldrig har testat förut. Mm. Jag fick lära mig att man bryner löken innan man blandar den i smeten. Men här skulle man koka löken.
Den hackade löken?
Ja, den hackade löken. Mm. Och sen är det ohemult mycket rivet bröd. Till 500 gram köttfärs så är det 200 gram rivet bröd. De proportionerna för mig är väldigt speciella.
Ja, det är mycket utrygning där.
Det är mycket utrygning och sen är det två ägg i. Men sen är det stuvade linser till som lät lite spännande.
Hur många potatisar äter du?
2-3. Men det var ju massa linser också, va?
Ja, det är en mäktig linser.
Ja, då kanske jag inte alls äter så många.
Då tar vi två, va?
Ingmar Albertsson skalar potatis och Ann-Marie Lindstedt tar fram ingredienserna till linsstuvningen ur skafferiet i lägenheten nära Gärdet i Stockholm. Båda är stiligt klädda i vit skjorta och vit blus med västar ovanpå, förkläden i skinn och blommigt tyg. Båda älskar vintage. Vintagekläder, vintagemöbler och vintagemat.
Jag är en gammal marknadsförare som när jag blev pensionär blev en vintageman. Jag klär mig i begagnade kläder.
Ja, men jag klär mig också i begagnade kläder. Och det har jag gjort sedan jag blev pensionerad, kan man säga. Innan var jag lite mer mainstream. Men det är ju inte bara gamla kläder, utan det är ju överhuvudtaget att ta tillvara på grejer.
Det är ju ett hållbarhetsprojekt som vi kallar det. Vintagemannens motto, det är hållbarhet byggd på lust och fåfänga. Man kan inte stå och hytta med fingret och säga åt folk att de ska handla miljövänligt. Så vi försöker inspirera med att vara snyggt klädd i second hand istället.
Men vi är ju inte här för att prata kläder egentligen.
Nej, nej.
Vi är ju här för att ni kör ju lite vintage även när det gäller maten, kan man säga. Vad ska vi börja i detta?
Vi börjar i Husmoderns köksalmanack som ju fyller 90 år i år. Första boken kom ut 1933 och den ges ju fortfarande ut.
I flera år har Ann-Marie och Ingmar lagat mat ur Husmoderns köksalmanacka.
Det är ju lite trendig men lättlagad mat. Och så är det lite fördjupande artiklar om det som är i tiden just nu. Och det är ju ett middagsförslag om dagen. För det är ju så. Vad ska vi äta till middag ikväll? Det är ju en sån här ständig fråga som man har.
Men den tar aldrig slut, den frågan. Den lever oavsett tid.
Ja.
Varje år väljer de ut ett decennium som de är nyfikna på. Och så lagar de mat från det en gång i veckan. Idag och resten av året är det 1930-talet som gäller.
Det är rent lustfyllt hur jag väljer recepten. Och så får du ta den där lilla stunden och gå igenom alla böckerna. Och då ser jag ju samtidigt vad handlar artiklarna om och vad ger de för tips annars. Så man får en uppfattning om tiden, årtiondet.
Och skälet till att vi halkade in på det, för mycket av det vi gör, det är ju inte planerat och strategiskt tänk i förväg, utan det är ju så att livet rör sig framåt och så händer det saker. Det som hände 2018, det var ju missväxt, torka och elände i Sverige. Man fick nödslakta kreatur och det blev torka. Och då tänkte vi att det här var inte sista gången det blir så här illa. Det här kommer att hända snart igen med tanke på klimatet.
Det var bränder och allt möjligt. Det var
ja,
det året. Det var jättevarm sommar.
Och då såg jag att hade det här varit 100 år tidigare, kanske hade det en miljon svenskar dött i svält 2019 på våren. Alltså, så illa var det ju egentligen. Alltså. Men då tänkte vi måste lära oss att laga mat som man gjorde under krisåren. Då när det var ransonering, när det var kris, vad gjorde de då? Det är egentligen, Ann-Marie hade väl börjat samla på köksalmanackar lite tidigare, men ja. Då köpte vi på oss i stort sett alla årgångar från krigsåren. Och så började vi kolla, hur lagar de mat då?
Jag har alltid varit historieintresserad och tyckt att det har varit roligt att se hur man följer utvecklingen. Och Den första boken, den ärvde jag väl. Det är min mormors från 1939. Men jag gillar så här lite udda grejer. Så jag hittar de där böckerna på loppisar. Vi går ju mycket på loppisar och second hand. Och sen kan ju då samlarjäveln ta över liksom. Så att då börjar man ju köpa på sig.
Alltså, vi ser det som nutidsarkeologi lite grann. Alltså, det här var vad folk åt. Hur har mattrender ändrat sig? Men det var några från varje årtid. Det började så för att kolla. Sen blev det ju då när vi började med 40-talets mat. Då köpte vi på oss allihop från 40-talet. Sen fortsatte vi med 50-talet och då köpte vi väl alla därifrån och så vidare. Så på det viset har samlingen växt.
Alltså vi dedikerar ett år till det här. Och då blir det ju naturligt så också att man tittar på högtidsmaten. Vad åt man? Påsk, jul, midsommar och sådär.
Gjorde ni alltså sådana, nu får ju julen vara då i stil med 40-talet.
Ja, absolut. Och det är ju också ett sätt att förnya sin högtidsmat, lite grann.
Sina matupplevelser skriver de om på sin blogg och på Instagram, Vintage Mannens Mat.
Här ligger ju några på bordet, har du valt ut för några?
Det är ju en middag i veckan som vi lagar från så att säga motsvarande vecka under det årtionde vi har valt. Mm. Så att här ligger ju bunten 30-talsböcker och idag har jag valt en middag från 1934 som vi ska äta.
Mm. Det är väldigt spännande med den här linsstuvningen.
Men den tycker jag ska vara lite.
Den är lite buljongbaserad mer än grädde och sådär. Stuvning tänker man annars att det är lite stuvade makaroner.
Det är inte ett dugg sånt utan här är det. Alltså smör, mjöl, rödlök och så spär man med linsspade till man tycker att man har fått det lagom simmigt. Och sen ska vi krydda med socker, salt och lite ättika.
Mm. Ja, ättikan den tycker jag dyker upp i gamla recept.
Ättikan dyker upp i gamla recept som ett sätt att förhöja smaken på. Det är också sådant om vi ska prata nu om man tänker, ja men vad lärde jag mig på 40-talsmaten då? Ja men ta lite ättika och häll i sås eller annat så får du en syra och en kryddning som
det är väldigt
smakar.
Mm. Det är väldigt sällan det står ättika i nutida recept. Då är det lite citron eller någonting.
Då står det min favorit, anjovisspad. Det är verkligen en sån där smaksättare som vi har använt flera gånger.
Men frågan är, ska linserna smaka sött tror du? Eller ska det bara vara en jämn balans?
En jämn balans tror jag. Mm. Men vad vet jag?
Om vi ska summera lite då, 40-talet då, vad var det för en tid och var det någon rätt ni minns och sådär?
40-talet är ju väldigt sparsamt och ransonerat och det är ju lite grann att trolla med knäna ibland. Lärdomar ifrån det går att äta fantastiskt gott utan att man har tillgång till alla möjliga råvaror. Alltså lök är till exempel en sån där sak som jag upptäckte vad mycket man kan göra med. Det är udda smaksättningar. Anjovisspad, kryddpeppar kan man använda till mycket.
De minns också smörgåspåläggen.
Påbredningspastor, alltså ner med alla möjliga rester i antingen en mjölksmet och så på som smörgåspålägg eller i smör eller annat.
Under pandemin så fick man ju inte ge sig mer än 1,5 timme hemifrån eller vad Tegnell sa. Då hade vi ofta små utflykter för oss här i trakterna, i skogarna runt omkring där vi bor. Och då hade vi sådana här påbredningspasta på utflyktsmackorna. Det var ju jättegott att sitta någonstans i en skogsbacke och äta några kraftiga mackor sådär.
Liksom. Ja men alltså det var förvånansvärt gott, förvånansvärt rimliga proportioner. Jag lärde mig jättemycket om tillagning som ett sätt att krydda mat. Och sånt där. Det gick ju inte fort, men oj vad gott det kunde bli.
Mm. Kan ni berätta lite, när ni trädde in i 40-talet då, fick den här idén. Vad blev det för någonting?
Då tror jag snarare att jag går in till datorn och faktiskt plockar upp den där listan.
Då lagar ni i princip alltså 50 rätter om året.
Ja.
I praktik.
Det är sant. Från varje decennium.
Jag vet att jag hade en favorit som hette sås à la Tom i alla fall. Mm. Det var vinäger, tomatpuré och någon krydda. Några kryddor som jag inte kommer ihåg. Som man äter till kall fisk. Otroligt gott. Jag vet också att ett 40-talsrecept var En sallad niçoise till exempel. Det var lite annorlunda ingredienser i den som blev väldigt goda. Och så är det en fiskpudding och sen är det den där sås à la tom till kall fisk.
Är det du som skriver om maten mest eller hur?
Ja, det är jag som skriver om maten. Det är min grej. Ja, men det blir den historiska ådran. Jag får titta lite på högtidsmaten. Och jag tycker det är roligt. Så det är min grej. Ja,
det börjar ju ofta med att Ann-Marie sätter sig ner och skriver. Och gör även lite research runt omkring. Mm. Hon har ju läst massor med böcker om ransonering till exempel. Och doktorsavhandlingar och allt möjligt sånt där. För att liksom se hur det var. Och sen sätter hon sig och skriver en liten drapa. Och sen så sätter jag bilder till det och redigerar och lägger till och håller på. Och sen så bollar vi den fram och tillbaka.
Hur väljer du ut rätterna då?
Jag väljer utifrån vad jag tycker smakar gott. Det här är inget frikprojekt eller att hitta konstiga rätter eller så. Utan jag väljer vad jag tycker verkar gott. Och vad jag, ibland kan det ju nästan bli sådär att jag kan välja bort vissa saker. Ärtsoppa är ju en sån där stående grej som liksom kommer igen.
Jag fastnade lite för parets marsipantest som de utförde vid 40-talets påskfirande. För när man inte har så mycket mandel och socker fick man vara lite fiffig. Man kunde minska på andelen mandel och i potatis eller mjöl. Man kunde också göra en mandelmassa helt utan mandel. Då kokar man ihop en smet på vetemjöl och vatten och blandar i mandelessens. Och så formade man till små påskkycklingar eller jultomtar eller vad man nu ville.
Jag har för mig att vi tyckte att den som var gjord på klassiskt sätt trots allt var den godaste. Men det var ju mycket, mycket mindre utav de här vanliga ingredienserna. Mindre socker, mindre mandel. Man behöver inte ha så himla mycket fläska på. Det blir jättegott ändå.
Kommer du ihåg hur den där med potatis smakade? Har du någon minne av det? Om ni testade?
Det var ju någon som var nästan till oätlig här för mig. Ja. Det kanske var den med potatis. Jag undrar det.
Jag tycker ni är roliga för det känns som att ni leker, tycker jag.
Ja. Jag har ju egentligen lekt hela mitt yrkesverksamma liv, brukar jag säga. Men det här fortsätter. Vi leker verkligen. Vi har roligare än någonsin. Alltså. Sista åren, pandemin, hade vi jättekul. Och vi åkt på resor i vintage stil. Och vi äter och vi bygger och vi...
Hur åker man på en resa i vintage stil? Är det någon vintage bil då man har? Eller?
Ja, alltså vi åkte ju runt i det som heter Fjärdundraland som inte ligger långt ifrån där vi sen köpte ett hus. Då fick vi låna en Volvo P1800.
Framförallt att resa i vintage stil, det är ju att resa med gamla guideböcker. Men de innehåller massor av målande beskrivningar, tips på restauranger och hotell som väldigt ofta visar sig finnas kvar, kanske i annan regi, men de finns i alla fall.
När det blir dags för nästa decennium, 1950-tal, utan ransoneringar, var de taggade. Trodde att de skulle få mer av samma vällagrade mat, men de blev besvikna.
Vi upptäckte ju att till exempel 50-talet, ja, som skulle vara hemmafruns stora period. Det var ju ur matlagningssynpunkt var det ju urtråkigt till exempel. Mm. Det var ju piff och puff, liksom. Sätt rädisor på tandpetar och den där typen av matlagning var det. Liksom. Det var inte i grund utan det. Där kom konserverna in med full fart och djupfryst och sånt där som gjorde att det man hade lärt sig på 40-talet, det verkar att de hade glömt bort fullständigt när det kom till 50-talet. Och man fläskade på med grädde och smör så det blev rent äckligt ibland alltså. Fettslag.
Smör och grädde, smör och grädde, smör och grädde. Något så fruktansvärt. Och den tårta, påsktårta vi gjorde i 50-tals stil. Den hade liksom både smörkräm och grädde och sylt. Och det var som om man kompenserade för allt man hade avstått under krigs- eller krisåren.
Ja, det finns ju ett bottennapp som jag minns. Det var ta två konservburkar, en med löksoppa och en med tomatsoppa. Töm dem i en kastrull och värm dem. Det var middagstipset. Liksom.
De kanske var lite trött efter 40-talet, för det var nog ändå rätt slitigt med den här ransoneringskuponger hit och dit och aldrig riktigt veta Det var välkommet med lite förenklingar.
Ja, och sen tog det väl tid att lägga håret och allt det här. Som, hon skulle ju vara fräsch när hennes man kom hem.
Men jag tror även att det har med industrins utveckling att göra. Att hur utbudet såg ut. Och säkert då också en nyfikenhet att pröva det som var nytt. Och var det dessutom enkelt och inte, kanske inte blev dyrare än att laga från grunden. Ja, men varför inte?
Har vi någon bok här från 50-talet? Kan vi bara bläddra i den lite grann?
Ja.
Mm. Där har vi den, ja.
Det var den, var det den med den här dallriga gelé?
Ja, det är med den yellown eller den här. Ja. 50-talet är, om man nu ska prata om det där med vett och etikett. Hur ska vi sitta, hur ska vi duka?
Till fest och så.
Här är också så här typiskt. Ett skepp kommer lastat med smörgåsar. Och då är det liksom...
Ska man fixa den här båten då?
Man ska fixa den där båten.
I en av almanackorna från 50-talet finns en sida med vignetten Så umgås vi. Bilden är svartvit och där ser man ett vikingaskepp med segel. Skrovet är byggt av några trälister, årorna är gjorda av blomsterpinnar. Hela båten är fylld med olika smörgåsar och på årorna sitter rulltårtsbitar av formbröd spetsade.
Vitt formbröd och en ostkräm gjort på smör och Rockfordost.
I texten kan man läsa att under båten kan man ana ett skimrande vatten gjort av blått och grönt veckat silkepapper. En riktig festlig förrätt.
Vem skulle man servera den här till, tror?
Sina väninnor efter bion med goda vänner när chefen kommer på besök.
Jag tror att vi satt här i soffan någon högtidsdag under 50-talet och åt någon. Och det var någon gurka med tandpetare och med osttärningar och oliver och grejer på. Alltså det var bara plockmat. Och små snittar till som var randiga och sådär. Alltså det var ju inget gott.
Nu kommer det lite kylskåpskunskap här. Kylskåpen börjar ju komma då på stor front. Så
husmors bästa vän.
Ja, och mycket schematiskt schema där. Vad det är man ska ha överst och vad det är man ska ha underst för någonting. Involverar.
Lite reklam för Findus färdiga soppor. Mm. Hur mycket kan man utläsa av böckerna om samhället, skulle du säga? De här husmodens böcker.
Ja, man kan ju dels utläsa mattrender. Vad var modernt? Och när kom vissa produkter och fick genomslag och sådana saker? Men sen finns det ju även de här små sidoartiklarna som den är full av. Att laga eller fixa till eller ordna, duka festen och sådär. Man ser ju sådana trender också. Liksom. Så det är ju en spegel av hur samhället mår om man ska vara riktigt pretentiös.
Man ser ju också visst genomslag i samhällsdebatten. Alltså vad är det för frågor som diskuteras? Har vi råd med att husmor ska yrkesarbeta? Finns någon artikel, tror jag att det är på 50-talet, där man radar upp allting som blir dyrt för man måste skicka bort till tvätten och det. Så att jag menar, det finns ju även en del sån här samhällsfrågor som tar, även om det inte är många, men ändå, det finns.
Vilka tror du använder de här böckerna?
Svårt att säga. Om jag ska gissa så tror jag att det var stadsbor. Alltså, är du lantbrukare så då har livet sin gång på något sätt och du har lärt dig hur du lagar mat. Och
du har ju nästan all mat hemma.
Ja, och du har nästan all mat hemma.
Vi ser det här som en variant på Åhlén & Holms postorderkatalog. Där fick man se vad folk köpte, vad vanligt folk köpte och hade på sig och inte vad som var senaste modet i Paris. Och samma sak här ser man vad kanske vanligt folk åt. Inte vad man, som någon som var på framkant åt. Utan jag tror att det här är alltså breda folklagers mat.
Efter 50-talets besvikelser kände de att de behövde en frisk fläkt. Så de hoppade några decennier framåt.
Kände du igen ditt eget 80-tal i boken om 80-talet?
Nej, faktiskt inte så mycket som jag trodde. Jag tror att Om vi hade valt 90-talet istället så hade jag nog kanske känt igen mer av mitt 80-tal. Ja, det vet jag inte.
Det är en sak som vi som inte hittade eller inte dök upp. Och det var Flygande Jakob. Varenda människa när man sa att vi äter 80-talsmat. Så, ja, Flygande Jakob, sa de då. Men vi åt aldrig Flygande Jakob.
Men den kanske kom på 90-talet?
Ja, det, vi får komma dit en vacker dag. Får vi se.
Pajer var typiskt för 80-talet. Men annars så var det förväntade smaker. Lite mer krydde var det ju faktiskt på 80-talet än vad det varit. Mer liksom. Men här, pastan börjar liksom komma. Festligt med pasta.
Här är det skrivits grejer också i de här böckerna.
Ja, ibland har man turen att komma över en bok där husmor har skrivit antingen dagbok, lite vad som har hänt varje dag, eller skrivit in såna där viktiga saker som att biskopen på visitation bjuder på det och det eller sånt. Alltså små anteckningar eller egna recept, de tycker jag är de roligaste, för de adderar ju någonting till almanackan som gör att man får större förståelse för tiden.
Men den där tårtan, ett hjärta med liksom rostad mandel på, ser ju god ut. Är det någon slags
apelsin? Den här, någon slags ambrosia? Nej, det är den, ja.
Den där ser ut som någon slags kål.
Nej, det är en mörk chokladkaka med kaffeglasyr och rostad mandel.
Oh, det lät ju gott. Ja. Varför var ni sugna på 30-talet?
Därför att 40-talet var jättegod mat. 50-talet, ingen höjdare faktiskt. Och sen så var det ju 80-talet. Och det var väl, ja det var okej, men inte så spännande. Så vi ville, i sin fall 30-talsmaten var lika god som 40-talsmaten. Vi ville liksom tillbaks till
från
till
grunden.
Ja, vi vågade inte chansa på något annat årtionde.
Nej, men vi var ju skittrötta på 50-talet.
Hur skulle ni beskriva den här maten? För nu har ni hållit på några månader då.
Här har jag skrivit upp de recept som jag tyckte lät goda.
Mm. Det är från olika år under 30-talet, kan du säga?
Upp. Ja, 1933 så var det köttsoppa med rotsaker, 34 fläskrullader med potatis eller då köttbullar med stuvade linser som är det vi ska äta idag. Mm. 1937 var det kokt gös à la Vinbäcken. Det lät jättegott, lite krångligt men väldigt gott. Och 1939 så var det jordärtskockspuré och sen var det laggtårta med rabarber. Och det lät också jättegott. Mm. Den är ju som 40-talsmat lite grann, fast ja, med ganska milda smaker, lite snälla smaker. Mycket råvaror, alltså det finns ju inga begränsningar. Så att det, jo, man använder smör och man, ja. Jag äter ganska mycket soppor faktiskt, mycket. Mycket olika grönsakssoppor har vi ätit. Ja, och någonting där man hade parmesanost ovanpå, tomat och parmesanost ovanpå. Liksom, blev vi lite förvånade. Det var som fan, liksom, håller man på med det på 30-talet? Ja. En sak med 30-talet, mycket kött. Och så ser man också hel, och då handlar det ju hel fisk, alltså då är det sånt där abborr och gös, och det är ju kokar, men man kan även steka i ugn.
Vad köttbullar är det?
Jag
fick plats i alla fall.
Jag vet inte så noga, Inga. Förutom vardagsmatlagningen så finns det, vad ska vi bjuda på? Och jag menar, om du tar 30-talet så är det ju kris i hembiträdesfrågan, så då är ju en hel del av maten handlar ju, alltså kan ju vara sånt där bjuda på middag och förbereda allting i förväg.
För att man inte har något hembiträde.
För att du inte har något hembiträde. Unga kvinnor fick andra möjligheter att försörja sig i form av telefonistjobb och kontorsjobb. Villkoren för hembiträden var så fullständigt urusla. Jag kan bara uppmana folk att börja göra på det här viset. Det förnyar vardagsmiddagen på ett jättebra sätt.
I dessa tider av inflation och dyrhet och gnäll om matpriser och så.
Det är inte gnäll, det är dyrt.
Ja, men det är väldigt mycket prat om det. Vi har alltså, vi äter billigare idag än vi gjorde 2018. Ja, för att vi lagar mat från grunden på det här viset. Det är helt enkelt så att det här är inte bara gammal god husmanskost, det är sparmat också.
Kom faktiskt med 40-talet att jag, jag började konservera och lägga in alla möjliga grönsaker. Alltså jag blev lite intresserad av det där, hur lagrar man, hur sparar man mat, vilka smaker ger det? Och det påverkar säkert också matkostnaderna, faktiskt. Den här pickel som jag la in i juli 22, jättegott.
Ja, det är lite morötter och blomkål och tomat och gröna bönor, ja, i någon slags sån ättikslag.
Ja.
Det är ju ganska brun mat, får man ju säga,
ja,
idag.
Den är inte vacker, kan man ju inte påstå att
den är. Jag har ju brun kostym på mig.
Nu tar jag en potatis här.
Men jag har inte tagit bild, Jag måste också ta bild.
Oj.
Nu ska vi fotografera dagens här. Sådär. Det här ser brunt ut. Ni har alldeles rätt.
Då tar jag lite potatis. Vad tyckte du om maten?
Jag tyckte att den smakade bra. Det var de typiska lite mildare smakerna. Men milt är inte samma sak som att vara utan karaktär. Den här linsstuvningen, den var riktigt god.
Det kan vara ju rätt god i där faktiskt.
Köttbullarna, de kändes lite gammaldags.
Hur skulle man kunna använda den i vår moderna tid?
Jo, men alltså då skulle man göra en vegetarisk rätt. Då skulle man utgå ifrån den där linsstuvningen och sen skulle man kanske toppa med så här hackade hasselnötter och så skulle man ha lite kol till, lite vitkål eller
en sån här långbakad.
Eller långbakad kolsmasken, får det jättegott till. Ska jag säga någonting om köksalmanackorna, så har vi nog ändrat matvanor på det viset att vi äter mer soppa nu än vad vi gjorde tidigare. Det är typiskt en sån där rätt som liksom kommer igen. Lite mer.
Vi äter ju mera efterrätter också, såna här äppelkompott med gräddmjölk och sånt där. Det är ju sånt man åt som barn. Det har vi återupptagit igen. Det är jättegott. Och så lite smulade skorpor ovanpå. Liksom. Det räcker för en delikatess efterrätt en vardag.
Portionerna är mer anpassade också efter en efterrätt. Alltså då blir ju huvudrätten blir ju lite mindre för att man ska få plats med efterrätten.
Jag tänkte just, vad tog ni med er från kristids? Alltså, lärde ni er någonting? Ni vill ju lära er, ni vill ju förstå. Det kommer bli kriser, mer kriser i livet. Vi går in i detta. Lärde ni er någonting? Plockade ni med
er
någonting?
Ja, jag tyckte det. Jag tyckte potatis, lök, konservera själv, torkat, linser, bönor, torkade ärtor. Bygg ditt kryddbibliotek om du vill få piff på maten. Axlarna åkte ner och oro mindre. Och jag tänker nog mer på det idag. Alltså vi har byggt ett kallskafferi. Och jag kallar mig inte för en prepper. Det handlar om att utforska det nygamla på något sätt.
Vad blir nästa decennium då? Nu har ni ju en bit kvar på det här.
Ja, men jag kan börja och så kan jag säga att ja, men vi kanske hoppar väldigt mycket framåt i tiden så att det blir 2020-tal, alltså att det blir nutida mat. Alltså med tanke på inflationen och matpriser och sådär i år, så kanske det är så att 2024s köksalmanack, den kanske innehåller lite nya andra recept.
Spartips.
Ja, kanske.
Sen har vi ju en sak till som är vår egen nutid. Det är ju att vi har ett stort trädgårdsland. Så att det blir nog både att ta vara på maten från vår trädgård och att äta modernt det kommande året.
Ingmar Albertsson och Ann-Marie Lindstedt som lagar mat från gamla årgångar av husmoderns köksalmanack som fyller 90 år i år och fortfarande kommer ut. Och på vår hemsida hittar du receptet på stuvade linser från 1934. Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.